Det här är lunchekot. Bränderna sprider sig i södra Europa. Hundratusentals har evakuerat. Indiens utbildningsminister avgår efter protester. Och det var stökigare i Göteborg än Stockholm och Malmö under fotbolls-VM. I studion Henrik Sell. Och vi börjar alltså med de enorma bränderna i Frankrike och Spanien som fortsätter att sprida sig och fler behöver lämna sina hem. Totalt har omkring 200 000 personer nu tvingats evakuera enligt AP. En av de värst drabbade platserna är området kring Bordeaux vid Atlantkusten i sydvästra Frankrike. Där befinner du dig, Ekots utsände Karin Arbsjö. Vad ser du när du rör dig i området?
Ja, jag har rört mig mellan samhällen, mellan kusten och Bordeaux idag. Just nu är jag i en ort som heter Biganos. Här finns ett evakueringscenter där över 1000 personer har sovit de senaste dagarna. Det är ju en gigantisk evakuering som pågår, en av de största i Frankrike hittills. Människor rör sig bort från fler och fler byar som man evakuerar i förebyggande syfte. Och evakueringsorderna har nu nått utkanten av Bordeaux, förorter där.
Och hur går evakueringen till?
Ja, det är väldigt organiserat, säger folk som jag har pratat med. Man får ett alarm-sms om vilka kommuner det gäller. Och de olika kommunerna samarbetar med varandra för att organisera vart folk ska sova. Inne i Bordeaux så har man upprättat stora center. Och där i natt så var det brist på sängar. Så då efterlyste man sängar, tältsängar och dylikt från hela Frankrike som nu håller på att skickas dit. Så det är en väldigt stor evakuering som pågår.
Ja, och några som har fått evakuera från halvön Cap Ferret i söder om Bordeaux är Cecilia Zetterström med familj.
Det vi mötte när vi kom till campingen var totalt igenbommat. Det var inte en människa där, utan det var helt tomt. Det var som en spökstad. Och vi lyckades hitta en liten grind där vi tog oss in och snabbt slängde ihop våra saker. Och luften då var så där stickande och man kände att liksom det var den här röken låg liksom över platsen.
Ja, det var dramatiskt när familjen Zetterström med sina fyra barn snabbt fick ta sig hem från sin segeltur. Då rökmolnen blev större och större och myndigheterna bad människor att lämna halvön. De fick skynda sig tillbaka för att packa ihop och lämna Cap Ferret.
Ja, men det är en ganska stark overklighetskänsla. Det finns ju någonting där att det här händer. Alltså, samtidigt så ändrades just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ganska obehaglig faktiskt.
Reporter är Helena Boman Brody. Tillbaka till dig, Karin Arbsjö, Ekots utsände som befinner sig i området kring Bordeaux. Vad är man orolig för nu?
Ja, en av bränderna närmar sig Bordeaux utkanter på ett farligt sätt, sa borgmästaren i Bordeaux idag på förmiddagen alldeles nyss. Och även om väderförhållandena nu är lite bättre, det är lite svalare, så är det ju så att elden är okontrollerad och rör sig otroligt snabbt.
Säger alltså Ekots utsände Karin Arbsjö. Tack så mycket. Och nu är två svenska brandräddningsflyg på väg till Frankrike för att hjälpa till vid släckningsinsatsen. De började sin resa vid 8-tiden i morse och det tar 10 timmar för dem att komma fram eftersom det är små propellerplan, det säger Myndigheten för civilt försvar till Ekot. Vidare till Spanien då, där det även brinner på flera ställen i landet. I bland annat hårt drabbade Madridregionen har nödläge utlysts och tiotusentals människor har evakuerat även där. Johanna Gunnarsson bor i Valdemorillo, väst om Madrid.
Himlen, nu är den grå. Förut har den varit nästan brungul. Och det är liksom stora rökchok som driver över. Och solen lyser svagt igenom. Och den är liksom alldeles blodröd. Det luktar väldigt mycket. Vi hade lite handdukar som hängde utanför. De är ju liksom täckta i aska. Och det faller aska liksom från himlen. Men som ett litet lätt snöfall.
Madridregionen är en av de mest drabbade regionerna i Spanien. Och där har 25 000 människor evakuerats. I hela landet har ungefär 63 000 personer fått lämna sina hem enligt AFP. Och det är nödläge i flera delar i landet. Och myndigheterna har uppmanat de som bor i närheten, såsom Johanna Gunnarsson, att vara förberedda att flytta på sig om elden kommer närmare.
Vi har blivit tillsagda att ha dörrar och fönster stängda. Och går man ut så ska man använda mask. Så jag har packat en väska och är beredd att åka om det skulle behövas. Så då packar vi in barnen i bilen och djuren och så åker vi. Så man är bara på spänn så.
Enligt internationella medier så hoppas brandmännen att de ska få kontroll på bränderna under dagen. Men även om temperaturen har sänkts något så finns risk för att vinden ska ta sig. Och torkan är stor, säger Johanna Gunnarsson.
All växtlighet som knappt finns någon, för det är så torrt här ändå. Men det lilla som fanns, det är helt nedbrunnet.
Reporter Helena Boman Brody. Vi lämnar Sydeuropa och vänder blicken mot Indien där det jublas på gatorna idag.
Vi hävdar det!
Ja, jublet kommer efter besked om att Indiens utbildningsminister avgår efter de omfattande protesterna i landet den senaste tiden med krav på just hans avgång. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, varför avgår han nu då?
Ja, men trycket blev helt enkelt för stort på honom och på regeringen, och han ska då ha beslutat sig för att ta ansvar, som han uttrycker sig på sociala medier. Och han skriver också att han gör det för att antinationella krafter inte ska utnyttja situationen. Han har tidigare anklagat studenterna för att vara emot Indien när de har protesterat på det här sättet. Nu skriver han istället att han har djup respekt för deras ambitioner och känslor och legitima förväntningar. Så sent som igår så sa ju regeringen att han inte skulle avgå, att det inte var rätt väg, att det var bättre att han sitter kvar och försöker åtgärda de problem som finns inom utbildningsväsendet.
De här protesterna har pågått en tid. Vad är upprinnelsen till det vi ser nu?
Ja, men precis som du säger, de har pågått sedan i början av juni. Och bakom det ligger fusk med inträdesprov till högre utbildningar. Proven läckte ännu en gång här i våras, så miljoner människor fick skriva om dem. Och det är inte första gången som det sker. Och det, ja, men frustrationen över den här situationen, den blev väldigt stor, ledde till de här protesterna på gator som vi har sett runt om in i den senaste tiden.
Hur kommer det sig att ministerns avgång att påverka protesterna nu? Är det slut nu? Är de nöjda?
Nej, det är oklart. Representanter för de här kackalackspartier som den här proteströrelsen kallar sig, de är på väg till ett möte med regeringsföreträdare. Och vi vet ju inte hur regeringen ställer sig till de andra kraven, det vill säga att inga rättsliga åtgärder mot de unga ska vidtas och också ersättning till de familjer vars barn begick självmord i samband med att de här inträdesproven ogiltigt förklarades. Och sen så verkar det ha kommit ett fjärde krav just nu på platsen, på den här protestplatsen, så skriker de unga att polisen ska be om ursäkt för det som man ser som övervåld, särskilt i måndags men även under resten av veckan. Alltså bara här på förmiddagen, alltså kort innan ministern avgick, så sköt polisen med tågas mot demonstranterna i närheten av det här lägret.
Och hur vanligt är det att ministrar i Indien avgår efter yttre tryck?
Det är första gången sedan BJP och premiärminister Narendra Modi fick makten 2014. Så det här är otroligt stort. Det här är historiskt och det ses också som en seger för demokratin, menar många som anser att just demokratin har naggats i kanten under den här regeringens tid vid makten.
Säger Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Och så går vi till Sverige efter dödsskjutningen av en man i Hässelby i nordvästra Stockholm igår kväll. Har nu tre unga män anhållits. Skjutningen skedde strax före klockan 8 på kvällen utomhus i ett bostadsområde. Nu ska det handla om fotbolls-VM.
Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål!
Ja, så lät det när Sverige gjorde mål mot Tunisien. Jubel spreds både på arenan och på krogar här hemma i Sverige som hade förlängda öppettider med anledning av VM. Och det tycks ha varit något stökigare på de nattöppna krogarna i Göteborg än de i Stockholm och Malmö. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. På sportbaren John Scott på Kungsportsavenyn fick polisen tillkallas efter ett bråk mellan fotbollssupportrar, berättar driftschefen Yvonne Stångberg.
Det var då att de har druckit lite för mycket då, så att vi fick avvisa dem då. Så, men överlag, goda och glada människor har det varit.
Det var under åttondelsfinalen mellan Kanada och Marocko den 4 juli som ett bråk utbröt mellan supportrar. Och polisen upprättade sedan en anmälan om misshandel. Under VM-kvällarna har Göteborgs polisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. Samtidigt trodde lokalpolisområdeschefen i Göteborg, Max Olsson, att det skulle bli betydligt värre.
Det har gått mycket bättre än vad vi trodde på det viset.
I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute. Polisen har också varit synliga alla dagar i nöjeslivet och det har nog gett en brottsförebyggande effekt.
Yvonne Stångberg på Kungsportsavenyn i Göteborg summerar VM så här.
Det har varit jättekul. Bara positivt.
Reporter Anisäv i samarbete med P4 Göteborg. Ryssland har under natten utfört attacker på flera håll i Ukraina, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. 3 personer ska ha dödats i en attack mot ett bostadshus i Sloviansk igår kväll. I en attack mot staden Sumy i norra Ukraina dödades ytterligare 3 personer och 2 skadades. Och enligt uppgift ska flera personer dödats i en attack mot staden Zaporizjzja, rapporterar Reuters. 10 år efter att britterna valde att lämna EU är facit tydligt. Tillväxten är lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och landet har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg är chefekonom på Kommerskollegium.
Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
Nu är Storbritannien utanför tullunionen så även om tullarna är noll så krävs det fortfarande pappersarbete och administration. Om man bara tittar nominellt alltså på hur värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation så har den ökat till EU med ungefär 80% men till Storbritannien bara med 30%.
4, 3, 2, 1. Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket.
So there it is. The UK has left the European Union.
Nej, men det var ju otroligt problematiskt i början.
För lastbilstillverkaren Scania var Storbritannien den största marknaden i Europa och den näst största i hela världen. Så är det inte längre, säger Christian Levin som är vd och koncernchef.
Vi fick inte ut komponenter från våra leverantörer i Storbritannien på grund av tullklarering och taskiga processer. Och på samma sätt så var det svårt att få in fordon. Det där har ju stabiliserat sig och idag så flödar det ju precis som det ska. Men det är ökade kostnader för både bolag i Europa och bolag i Storbritannien att ha det på det här viset. Men nu har vi faktiskt sett ljusning här sista året och vi ser ju att Storbritannien närmar sig EU inom många frågor och att man successivt tar steg för att förenkla utbytet av varor och tjänster.
Reporter Hanna Malmodin hör hela programmet om det här i Sveriges Radios app. I USA hölls till slut Vita husets årliga korrespondentmiddag i natt. Middagen fick avbrytas för 3 månader sedan när en beväpnad man rusade förbi en säkerhetskontroll i byggnaden och skottlossning utbröt. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg var på plats.
Ja, den förra middagen avbröts ju abrupt av det här attentatsförsöket och skottlossningen, men den här gången blev det en middag som kunde genomföras som planerat och som var omgärdad av väldigt mycket säkerhet. Det var en hel del ändringar jämfört med förra gången. Det var för det första en mindre fest än den förra. Den här gången var vi runt 700 inbjudna gäster i salen. Förra gången var det över 2000. Och det här är ju traditionellt en tillställning, den här årliga korrespondentmiddagen, som är till för att fira pressfriheten och uppmärksamma journalistiken. Det är en journalistorganisation som anordnar den här middagen. Och presidenten brukar då bjudas in som gäst. Och den här gången var alltså Donald Trump med och höll ett långt och ganska vindlande tal, över en timme långt. Ett tal som egentligen inte handlade jättemycket om pressfrihet och journalistik, utan han talade om allt från sin planerade balsal till Irankriget. Och så kom han med en rad hårda angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister.
Sa USA-korrespondent Gina Lindberg. Svensk politik nu. OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, kommer inte skicka några valobservatörer till Sverige i september. OSSE slår fast att det finns ett högt förtroende för att valet kommer genomföras på ett säkert sätt. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
De har faktiskt bara varit i Sverige och observerat ett val en gång i närtid i alla fall, och det var 2018. Annars har OSSE bedömt att det finns ett högt förtroende för att valadministrationen genomför valet på ett tryggt och säkert sätt. Och då kommer de inte hit att observera. Att OSSE anser att en valobservationsinsats inte behövs ser vi som ett gott betyg till det svenska valsystemet.
Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien, något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Även två vuxna satt i bilen som barnet färdades i. De vårdas för lindriga skador. En 45-årig man som färdades i den andra bilen har gripits. Under flera år har gonorré ökat kraftigt i Sverige, men nu syns ett trendbrott. Ökningen verkar ha bromsat in.
Om man använder kondomen rätt så är det det allra, allra bästa skyddet mot alla könssjukdomar.
Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland. Enligt henne har antalet fall av gonorré mer än fördubblats i Sverige sedan 2016. Från drygt 1700 insjuknade till över 4300 2024. Men de senaste åren har ökningen mattats av.
När vi såg den här ökningen så såg vi att jag också fick en spridning av gonorré bland yngre och bland både killar och tjejer.
Gonorré, det är en smittsam bakteriesjukdom som kan resultera i sveda, värk och i värsta fall göra det svårt att få barn. Den klassas som allmänfarlig och är smittspårningspliktig. Maria Lövgren kan inte se en specifik anledning till att det har minskat.
Vi hoppas och tror att det beror på att man har blivit uppmärksammad på att sjukdomen finns och att man då är aktiv med att faktiskt dels skydda sig men också testa sig om man har utsatt sig för risk.
Maria Lövgren säger att det bästa det är att förebygga att man smittas men också att testa sig. Inte bara om man tror man har gonorré utan varje gång man utsatt sig för en risk, eftersom gonorré inte alltid ger några symptom.
Och då får man det hemskickat till sig i ett kuvert som är bara helt blank. Testet tas som ett urinprov på killar och från vagina på flickor.
Gör det ont?
Nej.
Säger Maria Lövgren, bitränande smittskyddsläkare på Region Halland. Reporter Gustav Stjernqvist, P4 Halland. En kanadensisk medborgare med kinesiskt ursprung har gripits i Belgien misstänkt för spioneri för tredje lands räkning. Den misstänkta kvinnan gjorde praktik på ett av NATOs kontor i södra Belgien när hon avslöjades av NATOs säkerhetstjänst. I Lunchekot har vi berättat om att över 200 000 evakuerat från skogsbränderna i Frankrike och Spanien. Vi hörde en av dem, svenska Cecilia Zetterström.
Det är en ganska stark overklighetskänsla. Det finns ju någonting där att det här händer. Alltså, samtidigt ändrades just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ganska obehaglig faktiskt.
Så det är alltså en av de många som fått evakuera från utanför Bordeaux. Mer om bränderna finns i Sveriges Radios app. Producent för den här sändningen, Daniel Klar. Nu är det land- och sjöväder från SMHI.